Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej min fina bästa Peppe, hur är läget?
Ja, men det är bra, jag är extra glad över att få prata böcker med dig. Jag läste jättemycket och varje gång jag avslutar en bok tänker jag så här, gud det ska bli så härligt att prata om den här med Karin. Och sen kommer bara livet emellan, tiden går och sen hinner jag börja på nästa och nästa och nästa. Men jag har en jättebra bok jag ska prata om idag. Vad har du läst på sistone?
Ja, men du vet, jag kan ju inte prata förrän du säger de magiska orden.
Okej. Hej Karin Gide, vad har du läst i veckan?
Tack ska du ha Peppe Öhman. Jag har läst i veckan och veckan dessförinnan och veckorna dessförinnan bland annat följande. Linn Ullmans senaste, biografi som heter Pappas flicka på hästgården av Sofie Jahn. Den här, du vet, My Dark Vanessa som du läste för något år sedan eller så.
Ja.
Så att det är liksom tre stycken självbiografisk-ish eller nästan autofiktion skildringar av övergrepp på olika sätt. Och sen har jag ju läst såklart John Ajvide Lindqvist Skriften i vattnet, den som skulle ha blivit millennium, nästa millennium.
Vad säger du om den? Jag fattar ingenting. Nu känns det som jag är helt utanför litteraturdiskussionerna. Jag vill att... vill jag höra om.
Ska jag börja med den, eller?
Ja, börja.
Okej, så här är det. John Ajvide Lindqvist, du vet, en av mina favoriter, skräckförfattaren. Han blev liksom scoutad av... det borde väl varit Norstedts då, som författare, spökskrivare till nästa del av Millennium-serien som hade sagts vara slut ju. Du vet ju att David Lagerkrans fick ju uppdrag att skriva de här tre delarna och sen så var det så här, det här är sista delen liksom, med Bullerbock. Och sen så plötsligt bara, förresten...
Så de här gick för bra.
Ja, precis, sa arvtagarna till rättigheterna. Vi kör lite till. Och anlitar då John Ajvide Lindqvist som blir skitglad och skriver inte bara en utan tre. Alltså han bara får världens inspiration. Och det här är då hans egen skildring som han har berättat om i en podd. Bland annat... kommer upp till förlaget som då har anlitat en extra superkreddig redaktör som bara typ jobbar med det här. Och hon säger så här, din bok är jättebra men den behöver ha en annan handling.
Vad?
Du, alltså, förstår du hur surrealist du som är författare? Tänk att få höra det, vad sjukt.
Alltså det är ju helt, fy fan vilken ångest.
Pepp, jag älskar din roman, men kan du byta ut handlingen, tack.
Åh herregud, åh gud vad hemskt. Alltså jag får panik.
Ja, visst får man så här sekundär panik. Och så att han blev ju såklart jätteledsen och besviken. Och liksom körde en sån här, jag bryter ihop och går vidare med en jävla massa, du vet... Nu ska jag visa dem energi.
Ja.
Och då gjorde han så här. Att han skrev, häng med nu för nu blir det väldigt meta. Han skriver en spänningsroman av John Ajvide Lindqvist. En spänningsroman som heter Skriften i vattnet. Själva liksom prologen, eller vad man ska säga, så här, den yttersta ramberättelsen är då en författare som heter Julia Malmros. En kvinnlig författare som får i uppdrag, hon är spänningsromansdeckarförfattare, hon får i uppdrag att skriva den nya delen i Millennium-serien av det stora förlaget.
Okay.
Ja.
Jag lutar mig in, det låter intressant.
Ja, och skriver då, blev superinspirerad, skriver ett, lämnar sin vanliga, hon har varit väldigt framgångsrik med en serie om... du vet, en kvinnlig polis och bla bla bla. Hon är själv pensionerad före detta polis. Så skriver hon då det här Millennium om Lisbeth Salander, Micke Blomqvist och alla andra. Och lämnar in sitt manus till det stora förlaget. Där en redaktör säger just de här sakerna till henne. Och då blir hon skitförbannad. Prata med sin bästa författarkompis som då säger till henne att ja, men vet vad du gör? Byt bara ut namnen på Lisbeth och Micke. Byt kön, ändra dem lite och sen så skriver du om inledningen och sen så bara ger du ut den. Ja, så där är vi liksom. Och so far liksom lite autofiktion, men sen kommer vi in i själva historien. Den näst yttersta ramberättelsen så att säga, där Julia Malmros då är författaren som blir indragen i en komplott, liksom en global konspiration som har resulterat i en avrättning av en barndomsvän till henne nära ön där hon bor. Så då blir liksom hon som typ kanske Micke Blomqvist hade kunnat vara. Och surprise, surprise, i samma veva träffar hon en fruktansvärt intelligent men väldigt emotionellt ärrad och även fysiskt ärrad faktiskt hackerkille som råkar ha några miljoner på banken och ser jävligt svår och death metal artad ut. Och de får liksom en märklig sexuell energi där direkt och hittar in, de har en relation som de inte kan förklara och han är jävligt svår och inbunden och tillknäppt när han kör motorcykel. Ja, du vet. Medan hon lite så här dagsupen lite grann och lite depressiv men skriver och ja. Och är ju då såklart, drar en massa smarta slutledningar. Och sen har hon en ex-man som jobbar inom polisen så hon får lite inside. Så att, såklart så hjälper ju Julia och den här svåra unge mannen med svartfärgat hår då som heter Kim. Ribbing, de två löser då i princip, eller det ska jag inte, nu ska jag inte säga mer. För att nu blir det ju, nej, då blir det ju spoil. Men så okay. Alltså, Skriften i vattnet heter den i alla fall.
Alltså, jag har så många saker att säga. För det första, Karin, varje gång du berättar om en bok vill jag läsa den. Du borde verkligen jobba som på PR-avdelningen för någon slags förlag. För att jag bara, den här måste jag läsa. Så intressant det här. För han alltså, John Ajvide Lindqvist har alltså skrivit det här manuset först, hypotetiskt sett då för Norstedts. Mm. De tackar nej. Då skriver han om det lite och ger ut det själv.
Och fast nej, det kommer ut på det lilla förlaget, det vill säga Ordfront. Det kommer ut på Ordfront.
Ja, ja.
Och Det här är ju en extra liten twist om vi då hoppar ut ur berättelsen till verkligheten. Så fick ju Karin Smirnoff uppdraget att skriva istället. Och hennes version i Millennium-serie, eller hennes Millennium-seriedel heter Havsörnens skrik, och den kommer ut 1 december, tror jag. Så hittills har dock båda recenserats, och gissa vilken som fick bäst recensioner.
Kanske Lindqvist där, va?
Ja. Så det är ju en jävla magnifik hämnd på något sätt.
Men alltså, någon måste ju ta det här till en ytterligare metanivå och skriva om att, att den här boken kommer att alltså involvera Karin Smirnoff och hennes version in i den här soppan. För att,
det vore jättekul.
Alltså, det är så... Alltså. Men hör du, nu måste jag fråga dig så här. Jag vet att du älskar John Ajvide Lindqvist för att han är så bra på skräck. Men det här är alltså bara en thriller. Det finns inget liksom övernaturligt
Nej,
i den här boken.
Precis. Det finns inte det, mer än att Julia Malmros ibland så att säga drabbas av en intuition som är lite så där, lite varselartad, men det, det blir inte alls, det blir inget så här oj magisk realism. Det blir liksom inget så spooky, utan mer så där. Ja, men vad fan, det är så ibland. Ibland så får man gåshud för att man kommer på något och man vet inte varför. Mm. Och jag tror inte att det är något särskilt kvinnligt med det. Jag tror alla kan ha en sån intuition, och hon förklarar det för sig själv lite så här, ja, att intuition är i själva verket det undermedvetna som har gjort ett antal slutledningar, och så då kommer man fram till det här, kanske när man vaknar på morgonen eller när man slappnar av eller någonting. Men mellan raderna läsaren kan ju tänka att det här är hennes döda barndomskompis som pekar henne åt ett visst håll, eller det kan vara vad som helst liksom. Och sen är det också en härlig gothig tonåring med, som han är jävligt bra på att beskriva de här liksom ungdomar som inte riktigt, som är lite utan, som betraktar vuxna och vuxnas banaliteter.
Vet du, nu när du säger det där så slår det mig att jag scrollar förbi en bokrecen, alltså någon som recenserade den här boken på Insta, men som hade skrivit om att det var, att hon hade så svårt med hans fettförakt i hans förra bok. Det var väl den här containern som dök upp på en strand någonstans. Och sa att han, och hon, recensenten, eller bokfluencern, sa att hon upplevde samma sak i den här boken, att det finns att man skriver folk som är tjocka stereotyp, de är liksom lite dumma och lata. Tänkte du på det?
Jag håller inte med om det, för att jag kan komma på en eller ett par som beskrevs som överviktiga, en massivt liksom verkligen obese, och det är datasnille, och sen så var det en som var lite pluffsig, och det var en det ska jag inte säga vem det var då, för att du blev spoiliga, men jag tycker nog inte det. Och Kim, han beskrivs som mager liksom. Fast inte så här sexigt, utan nästan lite skelettigt, eller ja, det beror ju på om man gillar. Han är kanske lite så här sexy rockstar typen, lite scenig så där. Ja. Men nej, men jag vet inte riktigt. Jag tycker faktiskt att han beskrev de här tjejerna i den förra boken. Vad heter den? Vanligheten. Nej, men 17 heter den. Ja, nu har jag
Vänligheten heter den.
Ja.
Vänligheten.
Ja. Jag tycker att han beskriver dem liksom, och särskilt huvudpersonen, på ett ömsint sätt. Alltså,
ja. Men jag kommer ihåg vad du sa alltså, senast också när jag drog fram den här kritiken.
Men sen är det så svårt, för att jag representerar liksom inte body positive communityn, och jag vet inte hur det kan kännas. Nej. Om man har blivit utsatt för skamning liksom av kroppen på det sättet, eller ja, det har jag väl, men kanske inte när det gäller just vikt och kvinnor på det sättet. Men så att det där är ju en känslig fråga såklart, att hålla på och snacka om. Alla har väl rätt till sina upplevelser. Men i mitt tycke så jag tycker jag Arvide Lindqvist är väldigt bra på att ge röster åt de, alltså freaksen, liksom de som är lite udda, de som har sina egna vanor och liksom lite icke-normativa, och jag tycker att det finns något bra i det faktiskt.
Okej, men skulle du rekommendera den här boken?
Ja, 100%. Jättebra. Det skulle vara kul. Den är ju väldigt filmisk, eller filmmanusvänlig. Men jag tänkte faktiskt på det. Kan man ens göra en film av en bok som redan har kommit ut? För man vet ju vad som händer. Eller måste man göra om det då?
Jag är ju en otroligt okänslig mot spoilers. Jag tycker vare sig det handlar om böcker eller filmer, så tycker jag det är intressantare att se hur de är gjorda och hur liksom, huvudpersonerna är, mycket intressantare än hur det egentligen slutar. Mm. Så att, för mig får man gärna göra sådana filmer.
Bra, då säger vi så. Vad har du läst? Nu vill jag höra.
Jag har läst En lyckligare tid av Claire Lombardo. Men innan vi tar den vill jag prata om en annan bok som jag lyssnade på en natt när jag inte kunde sova. Och det är Ut ur min kropp av Sara Meidel. Och du har säkert läst om den här kontroversen, eftersom det är hon som har skrivit en bok om hur det är att leva med anorexi. Och så gjorde tidningen Vi en otroligt okritisk, alltså den kritiserade intervjun, men en okritisk intervju med henne. Och jag tänkte genast på det här är något vi måste prata om i podden, och tänkte jag, men herregud, vi kan ju inte prata om podden om jag inte har läst boken och inte bara läst om boken och om den här intervjun. Och jag tänkte mycket fram och tillbaka, för kritiken kring det här handlar ju om man får glorifiera anorexi och kanske glorifiera, nej fan, det handlar verkligen om det, om det är för positivt kring anorexi. Och det tänkte vi skulle prata om. Alltså den här boken handlar om kulturchefen Sara Meidel. Det är en självbiografisk om hon haft ett komplicerat förhållande till mat och liksom lidit av anorexi genom nästan, eller med ända sedan hon var barn. Och det handlar om hur det var ett barn och hur det liksom att försöka på något sätt bromsa, att en orsak att man försöker bromsa sin egen, man vill vara barn längre, och då är ett sätt att inte äta, för då utvecklas inte kroppen heller. Och det är väl fine, alltså man ska väl få skriva om vad som helst, och hon är ju inte liksom, det är inte varken svart eller vitt, det är ju inte enbart okritiskt, hon skriver ju mycket, enormt mycket lidande det också kommer med att lida av en sån här fruktansvärd sjukdom, men det är också ganska tydligt att hon inte tycker att det är bara hemskt, utan det finns någonting lite härligt i att vara extremt smal också. Men det som däremot helt är och förtjänar kritik är den här intervjun med henne. För det finns liksom, det är en, ja men där får hon liksom det kommer, alltså problemet är det att det kommer inte riktigt räckligt mycket kritiska frågor om hur en person som uppenbarligen har någon slags, nej men jag säger inte att man alltid, om man har en ätstörning, att man alltid kommer att leva med den, men åtminstone på basen av den här intervjun så känns det som att det finns något, att Sara Meidel fortfarande håller fast vid att det finns något härligt med att ha anorexi. Hon jämförde med att man tänker klarare, och det är en ganska härlig känsla av att man tänker så klart när man inte har ätit. Och jämför sig med liksom andra stora kulturkvinnor som också försökte liksom fokusera enbart på intellektet genom att inte äta.
Ja, och jag känner att jag blir lite provocerad, för jag läste ju den där också, och jag tycker att det som recensenten glömmer bort är ju att det är en sjuk person som pratar. Det är, ja, alltså, de knarkar svält, och ja, svält kan ge en eufori, precis som vin eller alkohol kan ge en eufori, och man kan inbilla sig att man tänker klarare efter två glas vin, för att man kanske mår lite bättre, men det är ju en chimär. Och då tycker jag att det är så märkligt att man inte pratar på det sättet om det. Det här är ju en otroligt allvarlig sjukdom som har ihjäl en massa
personer. Alltså det är en dödlig sjukdom.
Varje år. Ja, verkligen, och det är ju så många anhöriga som förlorar sina barn och mödrar, och nu du på pojkar också naturligtvis som svälter sig fler och fler för övrigt. Men det, och sen så tänker jag också att det är ju också en genetiskt betingad psykisk sjukdom som har att göra med kontroll och ångest och såna här saker som sen blir till en fysisk sjukdom. Och det är det som gör den så otroligt komplex. Och det är för det tredje en sjukdom som man inte vill bli frisk ifrån. Eftersom det är så, eftersom man knarkar den här svälten, eftersom man tycker att det är liksom äckligt med någon form av kroppsfett. Ja. Och det är därför det är så problematiskt med så här, i synnerhet unga människor som lider av anorexi, för att det finns communities på nätet där de triggar varandra och skickar svältbilder till varandra och använder kod liksom uttryck då för att det här inte ska upptäckas av föräldrarna och såna saker. Mm. Jag blir liksom ledsen av det här, för att det är ju en Sara Meidel som har den här sjukdomen och är öppen med den. Det är ju för sig bra, men samtidigt är det ju en människa som tar sönder sin egen kropp.
Nej, men ja. Så här, alltså jag kommer att tänka på två saker när jag läste det här. Ett, när jag på en arbetsplats för länge, länge sedan hade jag en kollega som pratade mycket om hur hon jobbar med, för att hon själv genomlidit ätstörningar. Och hon jobbar nu med grupper för tonåringar som led av det här, och hon hjälpte dem genom sina erfarenheter och liksom kunde hon hjälpa dem ur ätstörningen, så de träffades några gånger i veckan. Och hon, jag kommer att tänka, hon kom aldrig med oss på ett lunch, hon var alltid samma lunch, det var keso, en burk keso och gurka. Och så pratade hon ibland om hur hon sprang varje morgon och sprang varje eftermiddag. Mm. Och det var så tydligt att hon uppenbarligen ännu befann sig i en ätstörning, men att det här också att, liksom att säga att hon har kommit förbi den, att hon kan prata öppet om den, hon förstår vilka problem det är, och att hon dessutom drar den här stödgruppen för tonåringar med ätstörningar. Mm. Det var på något sätt hennes sätt att det var inte ett alibi på något sätt för att inte behöva konfrontera själv med det.
Ja, så är det ju. Det kommer jag att tänka på. Precis så. Och det där är ett vanligt fenomen att folk säger sig vara friska och så vill de jobba med det, och det här har jag hört faktiskt från både läkare och folk som jobbar engagerade i de här anhörigföreningarna, att man har börjat bli väldigt försiktig med vilka som man låter vara talespersoner, för att det är liksom ett sätt att vara kvar i det och också ja, men låtsas inför sig själv och andra att man är frisk, men det är ju oerhört, som du säger, det är inte så svårt att se och märka om någon är kvar i det. Nej, svårt. Men samtidigt är det ju bra det här med att vara viktig eller öppen med psykisk ohälsa liksom.
Men då så tänkte jag säga så här, att man ska väl få skriva böcker om precis vad som helst, men så tänkte jag att ska man få skriva böcker som är jättepositiva till nazism eller rasism eller till liksom hur härligt det är att missbruka meth och säga att det här är min självbiografiska upplevelse, jag måste få ge ut den. Alltså, det faller, nu är det ju mitt förlag Norstedt som är det här kritiserar, men det faller ju också på förlaget att avgöra om det är lämpligt att ge ut en bok. Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag tänker att när jag lyssnade på den boken tänkte jag så här, men det här väl. Alltså, det här var en hemsk historia, men jag kände mig inte berörd. Men jag kan tänka mig däremot att kanske om man är mitt inne i en ätstörning så kan man verkligen bli triggad av den.
Ja, verkligen. Det är därför som den där, de här filmerna som har gått på Netflix och så, som handlar om ätstörningar, har blivit väldigt omdiskuterade. Och nu så har de ju såna här triggervarningar och såna här saker.
Ja.
Men, ja. Allt det här...
Ja, ja, jag vet inte. Men jag tänker så här, kanske vi kan komma till den Alltså jag tycker att det finns ett förläggaren här ett ansvar. Men precis som förläggaren i att om man vill ge ut, att, som bestämde sig för att inte vilja ge ut John Ajvide Lindqvists bok. Alltså förläggare har väl det sista ordet. Men jag tycker att som journalist måste jag säga själv här att som journalist har man ett sånt enormt ansvar. Alltså jag kan bli helt galen när poddare gör en intervju i en podd och säger dem att de är journalister. Nej, är man journalist har man, alltså jag säger inte att det ska vara en skyddad titel, men en riktig journalist ställer kritiska frågor och är så pass påläst att hen kan ställa kritiska frågor och förklara varför man ställer de här frågorna och också liksom göra liksom, trycka på lite, säga att är det verkligen så här, är det liksom att för journalist är inte att ställa en fråga och sen vänta på ett svar och skriva ner svaret, utan det är nej, men det är också, när det handlar om sådana frågor som kan göra andra människor illa i längden.
Ja, och god journalistik är ju också hela tiden man får lära sig visa båda sidor. Det är liksom en klassisk...
Fast det liksom, är ju inte... Alltså, det är klassiskt, det är sant. Men det är ju liksom... Det är ju inte så att man kan ta in en antivaxare och en vaxare och inte göra dem båda genom samma tyngd och tror att man gör bra journalistik då. För att, då är man helt enkelt...
Nej, då gör man det för enkelt för sig. Ja. Nej, men det har du rätt i.
Man måste ju också kunna avgöra vad som är allas, alltså vad som är åsikt och vad som är fakta.
Jag tänkte också prata om det här kvalitet kontra fakta och liksom vad som gör en bra, om man säger bra inom citat, bra självbiografi. Jag tänkte helt fräckt jämföra de här skildringarna av övergrepp i barndomen, kan man säga, eller på gränsen till vuxen åren i alla fall, som Linn Ullmann har skrivit i Flicka 1983 och Sofie Jahn, som inte författare, det är en hon har haft en skribent som har skrivit då en barndomsskildring som heter Händelserna på hästgården. Och sen så är det den här My Dark Vanessa som är också en skildring av sexövergrepp, men säger sig vara en fiktiv historia helt enkelt.
Just det.
Så att de är så otroligt liksom olika, och jag tycker att det är så intressant att jag läste dem under samma tidsperiod ungefär, och då blev det ju så att jag gjorde kopplingar emellan eftersom det var samma stoff. Helt enkelt gubbar som begår övergrepp på väldigt unga flickor. Linn Ullmann berättar om också, har liksom som en ram kring den här barndomsberättelsen, hur är det när hon börjar bearbeta det här barndomstraumat när hon är långt över 50 och en celeber författare, och hur hon liksom i dialog med sin mamma och långa promenader med hunden och sådär, hur hon liksom krisar kring den här icke-berättade historien och inte riktigt vet hur hon ska bearbeta den. Och sen så kommer vi tillbaka, eller detta växlas, alltså nutid klipps, eller man ska säga korsklipps med den här skildringen när hon var 16. Hon blev scoutad som modell, åkte till Paris för att så att säga tas under en känd fotografs vingar, men han ville ju egentligen bara ligga med henne för han var en äckelgubbe som låg med små tjejer. Och hur hon liksom blev hur han liksom nästlade sig in så att säga, och det gör ont att läsa verkligen. Det är väldigt väldigt fint skildrat.
Men det är ju lite samma berättelse som, vad heter den där franska författaren som
precis.
Alltså, Samtycke heter den kanske.
Ja, Samtycke. Precis. Jag kommer inte ihåg vad hon hette författaren. Men det är faktiskt skrivet lite på samma sätt, att det går att bli, vara offer för ett övergrepp när man är väldigt ung och tro att man liksom är lite kär i sin förövare, och det är det som är så uppfuckat på något sätt. Och det är ju lite det som den här My Dark Vanessa är inne på där, att hon liksom längtar efter den här gamla läraren som låg med henne och liksom innan hon på något sätt börjar tänka kring.
Ja, men såklart. Alltså det är väl det som är fördelen med att ta sig an alltså äckligt riktigt riktigt unga människor, för man har inga, man förstår ju inte vad som är rätt eller fel, utan om det är det så man blir introducerad till vuxenvärlden.
Ja, precis. Och det finns ju också den här boken av Lisa Taddeo som heter Three Women, som jag också har lyssnat på. Det är ju en amerikansk journalist som har följt ett antal kvinnor som berättar, amerikanska kvinnor som berättar om just barndomsupplevelser på samma tema. Och så att, ja, som du märker har jag liksom snöat in lite på det här. Och, och i och med att det är också en fjärde typ av berättelse då, det är som ett reportage kan man säga. Hon åkte runt i USA och intervjuade de här personerna. Så blir det ännu mer realistiskt, och det är flera av dem som just vittnar om det här, att det är kanske en lärare eller någon auktoritetsfigur som är väldigt charmig och förför den unga flickan, och sen så det äldre jaget förstår liksom att just det var jag blev liksom lurad, jag trodde att han var kär i mig, och ja, du vet, och det blir som ett dubbelt övergrepp på något sätt när man börjar inse det, och det är det som Linn Ullmann beskriver så otroligt bra. Sen tänkte jag att det är bara intressant, för att den har verkligen litterära kvaliteter, den här naturligtvis då, eftersom det är Linn Ullmann som har skrivit den, medan My Dark Vanessa är väldigt mycket så amerikansk debutant. Jag tycker att den är lite floskulös, och jag orkar inte mer, den var för dåligt skriven. Men även om jag tycker att det var ett intressant grepp det här, att man utgår ifrån den här offret som typ nästan längtar tillbaka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Karin, det blev en paus, men nu är vi tillbaka. Och vad jag antar är att du har läst någonting sen vi började spela in den här podden.
Det har jag verkligen. Jag har begett mig in i Stockholms kriminella värld. Jag är helt... det är sån här total immersion i gängvåld. Och jag lyssnar ju på ljudböcker mer än vad jag läser tryckta böcker numera. Ja. Och det har inte att göra med att jag tycker illa om att läsa på något sätt. Jag har bara helt enkelt inte tid. Så att det är någon form av simultan tvåfönsters, ja, multitasking som jag håller på med här. Och jag vill då passa på att utföra en varning till alla ni andra som lyssnar på ljudböcker i bilen. För att man vet aldrig vad ljudboksuppläsaren kommer att säga om du har en gäst med i bilen. Och min bil är en sån här som, eller det är väl kanske att jag har kopplat mobilen till bilsystemet eller vad det är. Men när jag kommer in i bilen och slår på motorn så drar ju liksom ljudboken igång snällt. Det är bara det att...
Ja, det är automatiskt,
ja, precis,
alltså.
Och det är ju jättetrevligt. Så åker man iväg där och vilket parti man nu befinner sig i. Och jag hade ju glömt vad jag lyssnade på senast när en ung tjej skulle få skjuts av mig från stallet här om sistens. Och det var ju den här boken jag pratade om senast, den här John Ajvide Lindqvist, du vet. Ja. Millennium, ja. Vad ska vi säga? Icke-millennium-millennium-boken. Och Skriften i vattnet. Och det finns, det är inte många sexscener i den alls. Det finns en som är väldigt grafisk. Det finns liksom den här, vad ska man säga, lite symboliska sexscenen där det blir ett maktskifte och det är liksom att gränserna suddas ut och de blir liksom... Det är inte riktigt bra liksom. Det är lite skevt och det finns, ja, det har, det är en bärande scen kan man säga där man uttrycker våld och osäkerhet med någon slags, i ett sexuellt möte då när alla mår ganska dåligt, alla involverade.
Åh, herregud, vad jobbigt, jag känner vart det här
så,
på väg.
Det hade inte jag tänkt på, för jag var lite stressad när jag rattade upp till stallet där och höll på. Och sen så skulle jag skjutsa hem den här tjejen då, 20 år gammal, känner inte så väl. Vi kliver in i bilen, pratar lite om hästar och så bara, förhud, klitoris, ollon. Och det var bara så här, det var bara såna grejer hela tiden och bara sperma. Alltså det var bara så här, och det är inte riktigt, och det var lite så här, vad ska vi säga, lite otippa för den här typen av bok, för det har verkligen inte varit den typen av explicita sexscener. Det brukar inte vara det så mycket i den här liksom i spänningsromaner på det sättet. Det är, men det jag får ju panik, va, så att jag börjar trycka som värsta boomen, börjar trycka på alla knappar så här, på skärmen, på biljäveln, på min telefon, och det enda jag lyckas med, för att det är ju någon lag där, det är att jag lyckas sätta på ljudet, stänga av och sätta på igen, och varje gång jag sätter på ljudet så kommer det så här, kuk, du vet. Och den här tjejen som jag liksom har träffat, hon bara sitter helt tyst. Och jag blev så nervös. Jag började prata hysteriskt mycket om den här boken och vad den handlade om, och hon hängde inte alls med i det där, men... Och så försökte jag liksom backa i mörkret där ut från någon stallbacke och det var inte bra. Så härmed utfärdas en varning. Tänk på vilka ni skjutsar innan ni sätter på er ljudbok.
Inte vilka böcker ni lyssnar på.
Nej, det får ni göra vad ni vill med. Men ni behöver inte utsätta oskyldiga unga människor för grafisk sex. Ja, de kanske gillar det. Men det är lite konstigt när man inte känner varandra faktiskt. Och ganska kul ändå. Hon har nog en rolig historia att berätta om den här vilt främmande kvinnan och hennes ljudbäck.
Som lyssnar på sexböcker i...
Exakt, nej, men för det var ju inget normalt i hela den här liksom, utsagan. Det var ju som att, det var som att jag verkligen satt och lyssnade på liksom, sexböcker på vägen till stallet. Så att, ja, nu är jag den personen för evigt. Ja, jag berättar det här för mina
tack
barn.
För att dela med dig,
mina barn tycker att det är fruktansvärt genant såklart, men jag tycker att det är ganska kul. Ja.
Ja, det var väldigt kul.
Kan inte du fortsätta berätta lite, för vi hade ju ett litet break här på några veckor, men nu är vi tillbaka och jag vill höra om den här, heter hon Claire Lombardo.
Just det, ett lyckligare liv. Ja, just det. Det är säkert ett mer fancyt sätt att uttala det än vad jag klarar av. Men Claire Lombardo, En lyckligare tid. Ja, alltså nu har den... Vissa böcker är sådana man läser dem och sen lämnar man dem och tänker aldrig mer på dem. Det är liksom 90% av de böcker jag läser glömmer jag bort genast efter att ha läst dem. Men den här har levt med mig lite och det handlar säkert delvis om att den var så tjock. Men också för att den... Jag vet, det lämnar lite spår i mig. Och jag tror att det handlar om att så kring julen har jag tänkt extra mycket på så här, föräldrarrelationer och syskonrelationer. Det handlar ju alltså om en två... Alltså det börjar när de här föräldrarna är unga och träffar varandra och får barn egentligen lite för tidigt för sitt eget bästa. De är liksom bara drygt 20. Och så får de 4 döttrar, 3 ganska rask takt och sen en liten sladdis efteråt. Och så handlar det om hur de här barnen, både de är barn men också de växer upp och jämför sig med sina föräldrar. För att utifrån sett så har de föräldrarna världens finaste kärlekssaga. Alltså de älskar varandra mest av allt hela tiden och de gör verkligen sitt bästa för att barnen ska ha det bra. Men de här barnen i sina egna relationer jämför de sig hela tiden med sina föräldrar. För de ser ju också det, alltså föräldrarna har problem men de ser egentligen bara det uret genom så här inte rosa skimrande filter. De ser dem genom Valencia på Instagram-filtret, ser de sina föräldrar. Och en av de här döttrarna, hon blir gravid och med någon som hon inte ens är ihop med och adopterar bort barnet som sen dyker upp senare i boken när hon är vuxen och den här barnet är nästan vuxet hon också. Och den andra gifter sig med en jättemycket äldre universitetslektor och de blir jättelyckliga men han dör och liksom de har alla ganska, jag menar, de går alla genom ganska hårda öden och har ganska så här såriga relationer till varandra också, speciellt det finns två av systrarna så här pseudotvillingar men helt olika, har jättesvårt för varandra men tvingas på något sätt ändå ihop och jämför sig med varandra. Och det är på något sätt väldigt fin nu skildring av systerskap och liksom föräldraskap om hur mamma verkligen och pappa för den delen också försöker göra sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt men hur de här barnen ändå slå sig fria och tycker att föräldrarna är jobbiga och töntiga och liksom att de anklagar föräldrarna också för att vara för lyckliga tillsammans, hade för bra, det är omöjligt att leva igen, omöjligt att leva upp till förväntningarna när man har föräldrar som har det så här bra. Det var jätte, ja men det var så, ja men den, jag tänker liksom det som jag ska ha hört som det skulle vara levande personer som jag tänker på ibland och funderar på hur de har det.
Jag får också känslan så här, kan man vinna som förälder? Kan du göra någonting utan att fucka upp dina barn?
Nej.
Du kan inte vara för lycklig och du kan absolut inte vara olycklig för då har du så här förstört min syn på vad kärlek är, du vet. Och sen så om man är lycklig och kär i sin partner då bara, ni hade bara ögon för varandra, jag fick leva i skymundan.
Precis.
Lever man i samma äktenskap då så bara, ja, ni lever ju symbios och ni vidgade aldrig era vyer och ni två var ju en enhet och det var ju omöjligt. Och så skiljer man sig bara, ni splittrade familjen.
Ja.
Det var ju upp.
Nej.
Ja.
Nej, det går inte.
Hur vi gör så kommer de behöva terapi. Det är tyvärr så.
Och det är på något sätt superfint skrivet i den här boken för det är verkligen inte som om det är så jättefint hela tiden mellan de här föräldrarna heller. Alltså de har absolut sina jobbiga perioder. Men, ja, men det finns ändå någon slags grundkärlek där. Ja, och det här är ju verkligen ett, det utspelar sig dessutom hos ett så här övre medelklassfamilj utanför Chicago tror jag de bor. Och det är otroligt heteronormativt och vitt. Så på så sätt är det ju kanske inte, det är ju inte en väldigt så här woke-bok, men ja, men må så vara. Så är det. Alla böcker.
Mycket, ja, stora delar av vår världsbild är heteronormativ och vit, tyvärr. Så att det kan vara intressant det också, så att säga, att man synar detta.
Verkligen. På tal om det här på sistone läst väldigt många artiklar om hur böcker förbjuds i USA:s skolor och fängelser i sig för den också. Jag tror att det liksom, fängelserna traditionellt har en längre historia av att förbjuda böcker, men just nu pågår ju ett väldigt intensivt kulturkrig där många konservativa föräldrar inte vill att barnen, jag menar, eller vill ha koll på vad som finns i skolbiblioteken. Och det är, jag tycker det är, alltså jag får samma känsla som när föräldrar vill hemskola sina barn. Och jag känner att jag tänker att man har, jag kanske är en sån nordisk egenskap att man har liksom någon slags tro på institutioner och att folks utbildningar verkligen gör dem bättre på sin sak. Men här känns det som att det är så otroligt vanligt att man tar sina barn ur skolan och ger dem hemundervisning för man tror att man är bättre än utbildade lärare. Eller att man är bättre än bibliotekarier som också har liksom en högre högskoleutbildning i att välja vilka böcker som ska finnas i ett bibliotek.
Det är läskigt.
Och på något sätt man tror också att alla, och det finns en gömd agenda bakom allting. Det var The New York Times, The Daily hade ett jätte intressant poddavsnitt för några veckor sedan som handlade om en bibliotekarie i New Jersey som hade blivit utsatt för det här liksom, eftersom hon ville ha böcker som, ja, men den mest förbjudna boken i USA just nu heter This Book Is Gay och handlar om en ung kille, tror jag det handlar om, som liksom kom fram att han är gay. Och det är en sån här typisk bok som man vill förbjuda, för det finns någon slags uppfattning om att genom att läsa böcker om barn eller unga som är gay eller trans, så smittar det av sig och det blir barnen som läser det också. Men handlade hon, bara för att hon ville ha böcker, hon sa så fint så här att hon ville att alla som går in i hennes high school bibliotek ska känna sig representerade. Att det ska finnas en bok där man känner igen sig. Och de böcker, det kom sen en lång lista som föräldrar ville förbjuda. Och föräldrarna hävdade mycket att de ville förbjuda de här böckerna för att det handlar om sex och att barn för tidigt blir utsatta för sex helt enkelt, och insinuera att hon var liksom pedofil, den här bibliotekarien, för att hon ville att de skulle läsa sådana här böcker. Men i praktiken var liksom 100% av de här böckerna var böcker som handlar om personer som HBTQI-personer. Mm. Alltså sex mellan heterosex är okej. Okay, men så fort det har någonting med liksom folk som faller utanför normen, så är det inte okej. Okay. Nej, men det är...
Alltså, som hela den här debatten som har förekommit i Sverige om huruvida transpersoner får läsa sagor på biblioteken.
Hela den just det, grejen. Transvestiter. Ja.
Och att uppfattningen är att de här personerna liksom på något sätt, det är för tidigt för barnen att utsättas för sexualitet. Och det tycker jag är så intressant. För liksom i ett barns tankevärld har väl inte en man klädd i kvinnokläder något att göra med sexualitet för barnet. Och särskilt om vederbörande läser sagor om... Det är ju, de flesta sagor är ju oerhört heteronormativa, kan man säga. Ja, skitsamma vad de är. Men det är bara så, jag kan bara inte förstå den här sammanblandningen av sex och liksom allt som inte är vitt, cis, liksom, heteronormativt.
Ja. Verkligen.
För att, jag menar, vi...
Men vet du, det är väl att...
Om jag läser en saga så... om man vänder på det liksom. Jag går ut till biblioteken och läser en saga som heterosexuell kvinna. Det är ju som att säga att jag bara finns där och pratar... Liksom, i och med att jag finns där och är heterosexuell så handlar det om kvinnor som vill ha sex med män hela tiden som galningar. Eller va? Det är så himla konstigt.
Ja, exakt.
Men det var liksom min sexualitet verkligen med min sagouppläsning att göra. Ja.
Nej. Men vet du vad? Den att transvestiter inte ska få läsa saga på bibliotek, den är väl helt kopierad från USA.
Ja, det är ju en SD-agenda som driver den. Och som alla andra grejer som de driver som är kopierade från USA. Och de är hysteriskt ängsliga över såna här jultraditioner, om inte Lucia är en flicka och identifierar sig som flicka och bla 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 bla.
Och då tänkte jag på en sak som du, jag skickade en krönika till dig om svenska språket och hur otroligt påverkat den svenskan vi pratar är av engelska, alltså amerikanska engelska. Dessutom, jag tycker du skrev superfint. Jag är inte framför mig nu, men du skrev en sån bra, ett så bra svar på det. Hur
jag kan leta fram det.
Ja, liksom, för det, BFF, så.
Det är en intressant fråga. Och jag har snöt in lite på den eftersom jag läser en bok av Jens Lapidus som också... Han är ju väldigt intresserad av språket som bärare av kultur och kulturskönningar och så vidare. Du skickade en artikel som Elsa Kugelberg skrev i DN. Plötsligt blandar vi språk lika ogenerat som i Victoria Silvstedts engelska. Då skrev jag så här: jag håller med om i synnerhet den amerikanska engelskans märkliga grepp om Västeuropa syns tydligt här i Sverige. Vi ger den kulturens uttryck någon form av tolkningsföreträde i hur vi betraktar världen av känslor, relationer och politik, meningsmotsättningar. Jag tror att jag var på lite dåligt humör när jag skrev det. Nu ska vi se. Ta bara det störda uttrycket BFF som är så typiskt sentimentalt på ett sätt som är långt från svensk värdegrund. Eller allt automatiskt kommenterande om typiskt jante hit och typiskt lagom dit. Som om det vore fel att vara nyanserad och eftertänksam. Att inte etikettera. Nej, extremer i språket blir extremer i mellanmänskliga relationer. Inte bra. Klumpigt, trubbigt, effektsökande, skrytigt, förenklat. Maktspråk. Jag är ibland för lat för att söka efter ett mer adekvat uttryck på mitt eget modersmål. Drar till med något på engelska som faktiskt säger något annat än det jag borde beskriva. Svenskan har blivit trumpifierad och jag är medskyldig.
Men det var jättebra det var så roligt sagt
att, i din, att jag själv kan höra din arg när, bubblande när jag ilska. Pratar om att man inte får vara för extrem. Men ja, men jag tycker det är fan intressant. Alltså. Jag märker det hur barnen uttrycker sig i synnerhet. Att det är så oerhörda, det är så svartvitt liksom, språket. Och det kanske... När vi växte upp som svensktalande, oavsett om det var svensk, Finland eller Sverige kan jag tänka mig, så var det ju ännu mycket så här, man ska trasha svenskan för att det är så mjäkigt. Liksom. Vi kan inte ens svära, vi kan inte ens säga mamma knullar eller vad man säger i andra länder, utan vi säger fan och helsike och hjärnspring, du vet. Och det var så här, man skämdes lite för att prata svenska för det var så himla vaniljigt och så. Men nu tycker jag så här, jag är stolt, som världen ser ut, jag är stolt över att vara liksom inte så mycket åt det ena eller åt det andra hållet i språket. För språket uttrycker, språket kan ju också vara en bärare av våld. Jag tänker på det, jag ska komma in på den här boken Mr. 1 av Jens Lapidus som jag lyssnar på nu. Som kretsar rätt mycket kring den här toxiska maskuliniteten som ligger till grund för så mycket, så stor del av gängvåldet. Jag har jobbat med socialkontoret till exempel i Botkyrka kommuns Södertälje som är så här fältarbetare, och de har berättat för mig hur de går ut i skolorna och pratar med ungdomarna om det här med toxisk maskulinitet och att de faktiskt får folk att förstå att det börjar redan med språket. Det börjar med när man kallar folk för hora och fitta och allt vad det är. Och att du inte är en riktig man och så vidare. Och det är liksom det är språket som är grunden till vårt beteende. Inte tvärtom. Liksom. Ja, skitsamma. Men, och sen så kanske nästa grej är att man blir fysisk och liksom håller fast vid någon eller tafsar på någon eller någonting. Och så nästa grej och nästa grej. Så eskalerar och det kallas för våldspyramiden. Och att man måste vakta på hur man uttrycker sig.
Men verkligen, men jag tänker alltså verkligen, för att vi hade, så när jag växte upp i Finland handlade det mycket om att använda finska istället för engelska, för det var lite coolare att tala finska och svära på finska. Och då kommer jag ihåg att jag med så här föräldrar också, för det var så här kämmigt att vara i minoritet. Men då tänker jag att hur stor skillnad det är nu, för nu bor jag i USA, men jag har ju ändå bott ganska länge efter det i Finland, hur engelskan verkligen tagit över och dominerar. Och jag kan verkligen tänka sig att fine, alltså ett språk utvecklas. Alltså vi talar inte på samma sätt nu som man talar på 50-talet eller liksom på 1800-talet. Men det är ju ändå anmärkningsvärt att engelskan dominerar så otroligt mycket. Jag tänkte på det också häromdagen när vi tittade på The Bachelor. Alltså Magnus och jag började kolla på The Bachelor på den svenska versionen. Och hur, det låter som att jag ska vara 89 år gammal och klaga på ungdomen. Men hur svårt det är för de här personerna som är med där att uttrycka känslor på annat än engelska. Mm. Eller hur man slänger sig, som ändå ganska dålig engelska, ofta liksom till och med fel engelska. Det är inte som korrekt utan det är något så här svenskifierad engelska. Och på ett sätt kan jag förstå det, att det känns liksom att om man ska uttrycka sina känslor så är det kanske lättare att säga det på ett annat språk. Det blir liksom inte lika laddat, kommer inte lika nära en som man ska säga det på svenska. Att säga love är mycket... Ja,
men det är ju också ett problem att det blir så oäkta. Och nu när du har kommit ut ur Trash TV i garderoben så kan jag också avslöja att jag har tittat på, håll i dig, Jocke och Jonas spökjakt.
Okej, du vinner.
100%, jag vinner. Det sjuka är att detta program vann årets dokumentär över min mans dokumentär om USA.
Kämtar du?
Ja, på gränsen med Peter Hide.
Kom men gud, det var ju en röstning i så fall.
Ja, det är klart. De har ju jättemånga
för det. Herregud.
För det, nej, men det är riktigt... Det är riktigt mycket trash. Men skitsamma, det är ganska kul på ett sätt. Peter kan inte ens... Han blir så provocerad av att jag och yngsta Amanda, för det är vår så här, mamma, dotter, vi sitter och tittar på så här, spökgrejer ihop. Och han blir så provocerad. Så han,
det var ändå mysigt.
Han orkar liksom inte ens med det. Men det som är roligt, vi sitter ju också och fnissar åt det hela tiden. Och det är rätt kul med ett gäng liksom 30-åriga tonåringar från typ de pratar så här kolmårdstroll, de pratar så mycket östgötska och så säger de så här fucking hell nu håller du käften bara fuck you. Nej, men alltså det är så himla komiskt med den här engelskan som kommer, och så varje gång de ska till något ställe så kan de inte säga så här, vi ska gå in i den här gläntan i den här hemsökta skogen, utan ska vi gå in till deklering in the Hoya Forest. Det blir ju väldigt, det nej, blir ju väldigt roligt. Och sen också att de har på sig såna här gangsterkläder, du vet, så jättestora puffiga täckjackor med Gucci-loggor och Versace-applikationer. Mm. Och det är så blingigt, det är så otroligt liksom vulgärt. Och så går de runt i de här grejerna och sån här kontorsmink och jätteögonfransar och prata med de här spökena i olika slott. Det är fantastiskt kul faktiskt. Men jag vet inte om det har avsedd effekt. Man blir ju inte jätteimponerad för man börjar fnissa lite grann. Och mycket av det är språket. Nu får jag säga, om det är någon som blir kränkt, att både min mamma och pappa kommer från Östergötland och jag tycker väldigt mycket om det. Men det är ju inte den vackraste dialekten.
Alltså det handlar ju såklart, svaret på varför det är så är det för att alla konsumerar allt som man konsumerar är på engelska.
Ja.
Det är ju alltså, jag vet, och det, ja, det är ju tråkigt. Det skulle vara intressant att läsa någon undersökning om det finns någon sån om hur liksom romankonsten har, för att alltså skriva med romaner på ett annat sätt nu än för 30 år sedan kanske, när det fanns typ 3 kanaler eller på sin höjd 4 kanaler, de flesta visar svenska program.
Mm.
Och inte liksom sociala medier.
Yeah.
Sen kan det ju vara att det finns att de som skriver romaner är också de som läser jättemycket svenska romaner, det är liksom en annan liksom sorts människa, Karin. Nej, men det menar jag inte, men en annan liksom, att det blir de som verkligen är intresserade av språket skriver.
Ja, och
de som
och det hade ju...
inte är intresserade läser lite böcker.
Jo, men precis. Sen så efter liksom postmodernismen så blev det ju viktigt att skriva som människor pratar också. Det är inte sådär att nu ska jag försöka komma på de mest de finaste orden här när jag ska skriva om den här dödsskjutningen i förorten. För det hade ju varit väldigt märkligt. Men att hitta det rätta sättet.
Nej.
Och om man nu ska prata om den här Mr. Rätt så har ju Jens Lapidus ett lite säreget, han har ju ett eget sätt att skriva på. Som i den här senaste romanen av Jens Lapidus som heter Mr. 1, som handlar om Stockholms undervärld och gängkriminalitet och så vidare, så får vi följa samma gäng som vi har träffat förut. Vi har Teddy, vi har advokaten Emily och vi har Teddys brorson Nikola. Vi har lite olika tunga kriminella. Och det är rätt kul att känna igen sig i de här olika figurerna. Men det som man mest känner igen sig i, det var några år sedan jag läste Jens Lapidus, det är ju faktiskt just hans språk. Och han har ett lite så här, lite säreget sätt att uttrycka sig på. Det är som att som i en scen så är det så här, jackan var röd, du vet. Han tycker om att sätta de här adjektiven i slutet, så här, regnet var tungt, eller jag hittar bara på nu, men det är liksom för att det blir en annan, ja, det blir en annan tyngd i beskrivningarna när man inte använder adverben så mycket och sätter någon slags emfas på de här olika färgerna och formerna och så vidare. Och han gör det för att gestalta då olika, naturligtvis, skeenden eller en persons karaktär eller någonting sånt där. Till exempel hur väl ansatt skägget är hos gangsterbossen. Där är det extremt viktigt då hur skägget är rakat och format då längs med käklinjen och så vidare. Att det säger mycket. Det är en jättebra scen faktiskt hos en frisör. En sån här, eller en barberare ska man väl säga, i Södertälje tror jag det är. Där gangsterbossen har ett väldigt viktigt och laddat samtal med en person. De ska göra en affär och han känner sig extremt utsatt då. Vår huvudperson Teddy, när han får lägga sitt huvud bakåt och känna den här rakkniven liksom. Han blir bjuden på en rakning liksom. Och hur det här eskalerar med förhandlingen de ska förhandla om. Hur mycket som ska betalas för en sändning varor. Och att det är väldigt skickligt. Man ligger där och så har man rakkniven mot sig. Och så ska man försöka vara lite kaxig. Kan inte ens se den andra personen i ögonen. Ja, och jag tycker att den här är ännu mer, ska jag säga, mångfacetterad än de tidigare Jens Lapidus böckerna jag har läst. Det var ett tag, jag tror att det var Top Dog jag läste senast. Det var ett tag sedan. Eller hur? Det var några år sedan i den här podden.
Ja. Men hör du, ja, för du har ju alltid läst Lapidus. Men jag tänkte det där du sa nu om att hur hans språk har utvecklats. För jag tänkte att Snabba Cash, den kom ut, var den ju också jätteomdiskuterad för att det var ett så speciellt språk. För det var ju verkligen ett liksom gangsterspråk som de hade där. Det var ju verkligen inte högsvenska som liksom personerna talar där. Och det är så spännande för att eller han håller, jag har inte läst så mycket av Jens Lapidus, jag vet inte, men han håller samma stil, eller liksom är det här, det sättet du beskriver den stil han skriver på nu låter väldigt annorlunda från min erfarenhet av Snabba Cash.
Ja, fast det är olika. Nu tänker jag på liksom själva narrativet, själva berättarrösten som förklarar. Man är inne i någons huvud och man får veta hur scenen ser ut, hur gangsterbossen är och så vidare. Och sen så klipp till någon annan scen då man är inne i någon annans huvud. Och då kan det låta lite annorlunda. Det kan vara en Östermalmstjej som säger kvinnan hade förra årets skor patetiskt. Jag vet inte, nu hittar jag bara på. Hade ju inte gangsterbossen sagt. Men när det gäller replikskiften mellan de här gangstrarna så är det ju orten svenska och den typen av uttryck som, du vet, tabben och jag ska aska dig och japp dig och de här grejerna. Som
just det.
Det mest, jag tror att jag fattar det mesta. Det andra fattar man av kontexten. Men det känns i alla fall otroligt autentiskt. Och den här är extremt, som hans romaner ofta är, det är ju mycket klassskildringar. Och det här är sådana extrema kast då, mellan den absoluta överklassen i Sverige, för att det handlar om hur klassklyftorna har vuxit också så fruktansvärt mycket de senaste 20 åren och att det är en del orsak till det här gängvåldet och så vidare. Det är parallella liv liksom. Och då får man också följa med. Det är ju roligt med de här romanerna, man får titta in hos andra liksom. Det är ju lika fascinerande att titta in i hur det kan vara när gangsterbossen har möte med sina kumpaner liksom i orten, som att följa med på någon överklassmiddag på någon restaurang på Östermalm där allting kostar en månadslön liksom, för en vanlig människa, och vad de har för vanor och för bilar och för kläder och sådär. Och det, så att säga, den researchen är ju Lapidus väldigt bra på. Det blir ju rätt trovärdigt.
Hur gör han gangster-researchen, tänker jag ofta på?
Jag vet inte riktigt, men jag vet att det tycks vara en del riktiga gangstrar som figurerar faktiskt i både Snabba Cash och kanske som förlagare.
Men han är ju advokat så kanske han har...
Nej, men han väl jobbat som brottmålsadvokat.
Prata med klienter.
Jag vet att han är extremt noggrann. Så hur som helst så känns det ju väldigt trovärdigt att så här är det nog. Och jag tycker det är intressant att han släpper lite... Jag vet inte, jag har inte läst några recensioner så jag vet inte vad recensenterna tycker. Men för mig är det att han släpper lite det här kampen mellan det... Eller så där, att man ska heja på ett visst lag, du vet. Så jag hejar på polislaget eller gangsterlaget. Eller,
ja, just
utan det är mer så här, alla är... fan förlorare. Alla är förlorare i dagens Sverige och det här meningslösa, besinningslösa våldet har tagit över. Det här med att man skjuter någon för att den har dejtat ens tjej, för annars är man inte en riktig man. Alltså, och de äldre gangstrarna i den här romanen, de reflekterade över det, så att det var inte så här förut. Det var aldrig så. Att alla gick omkring beväpnade. Alla hade västar på sig jämt. Och att det var så många splittringar. Liksom. Då höll man ihop och det var lite olika falanger. Och nu är det lite mer löst. På ett sätt så kan alla bli skjutna när som helst. Alltså det känns så volatilt, samhället. Och att det är så oändligt. Gangsterbossarna flyttar liksom när de har lyckats tvätta tillräckligt många miljoner, så flyttar de till Östermalm liksom. Intressant.
Ja, Karin, jag blir alltid sugen på att läsa alla böcker du talar om, så att de borde verkligen jag får ta tag i Jens Lapidus nu efter. Jag tror jag ska lyssna på den också. Jag är ju ganska dålig känner på att lyssna på böcker. Jag brukar lyssna på poddar i bilen. Och så lyssnar jag på böcker när jag ska sova. Och det brukar jag somna omedelbart. Det är så tryggt och
jag
fint.
Jag tycker också att den här... säga en till grej med just den här. Att, jag tycker också att den har ett ännu mer... Vad ska vi säga? Ett lite bredare anslag än den här action... som man kan tänka sig genre-litteratur liksom... Jag vet inte, det är så töntigt uttryck. Men actionroman då. Det är till exempel en blinkning till nästan Röda rummet eller någonting. Så någon sån här ung man upptäcker staden sen, du vet. När den här unga gangsterbossen inspe liksom, sitter högst uppe på någon näkla... berg- och dalbana på Gröna Lund, och du vet hur det ser ut där, man har ju utsikt över hela Riddarfjärden, hela stan, man kan känna liksom, så jag äger den här stan, så ska han äga den här stan liksom. Det är en sån här klassisk scen. Och även det är ju Rimbaud också, det är någon fransk roman som jag kommer, någon klassiker som också har en sån scen, men jag vet att den finns i Röda rummet också. Och sen så är det ju också en polis som helt plötsligt börjar prata om identitetspolitik och vad avsaknaden, eller i vårt sekulära samhälle, hur vi sätter för hög tilltro på identitet i avsaknad av religiös tillhörighet, och hur vi då på något sätt förvärrar de här motsättningarna mellan PK, du vet, PK-maffian å ena sidan och vad ska man kalla det? Höger.
Jag blir alltid extrem så provocerad höger, för de som säger att de som talar om identitetspolitik, det är ju ofta sådana som tycker att, som tillhör normen själva, som inte, som liksom har en, nej men de som vi talade om tidigare på, de som är liksom vita, cis och heterosexuella, som egentligen vars identitet är den dominerande identiteten och så att säga normidentiteten, de tycker ju alltid att det inte behövs någon identitetspolitik för att för de aldrig behöver kämpa på sin identitet. Och så kommer det andra personer som verkligen är i minoritet eller som är diskriminerade, och när de försöker få sina röster hörda, då hojtas det om identitetspolitik, och kan inte vi alla bara vara vanliga människor?
Det är en intressant diskussion och som engagerar. Just den här personen är en polis med någon form av andra generationens invandrarbakgrund i Södertälje, fast som älskar svenska svennebanan-uttryck, du vet, handen i handsken och, mm. och sånt, och käkar liksom pyttipanna med rödbetor och HP-sås och liksom, så han är så här, manifesterar någon form av bland liksom mix, så att det jag tycker i alla fall att det är ungefär som att författaren har roat sig med att sticka in lite sån här lite mm. otippade resonemang mitt i när det skjuts till höger och vänster och den här historiens trådar håller på att knytas ihop till en klimaktisk scen som är också typiskt Lapidus, att de här olika människoödena liksom knyts samman och sen så är det en väldigt våldsam scen i slutet. Så mitt i det så kommer det här resonemanget som är lite filosofiskt från någon polis som sitter och käkar pyttipanna. Jag tycker det är kul.
Nej, jag tänkte ta en grej om ljudböcker. I morse vaknade jag alldeles för tidigt och så bestämde mig för att jag kommer inte att stiga upp så här tidigt. Det är ovärdigt. Så jag låg kvar och lyssnade på en. Tänkte jag plugga in en ljudbok då och började lyssna på den. Och då blev det lektioner i kemi av Bonnie Garmy. Så jag skriver om det, G-A-R-M-U-S. Och den har jag bara sett flimra omkring här och där. Men tydligen har blivit liksom vunnit en massa priser i USA och blivit typ bästa bok på Amazon. Så jag tänkte att den kommer ju ändå från, den kommer med bra recensioner om vi säger så. Och eftersom jag själv precis har börjat skriva en ny roman så tycker jag det är så spännande hur författare inledde en roman och hur man liksom skjutsas in i berättelsen. Och det görs så otroligt snyggt här, för det handlar om en ung kvinna och så får man veta lite om henne. Och, men ganska snart så hoppar man in till, eller så nämns hennes mamma. Och plötsligt har vi gått tillbaka i 10 år i tiden när mamman var bara drygt 20. Och så får vi veta hur det kommer sig att hon är programledare på en matlagningsshow motvilligt. För hon har ju egentligen pluggat kemi och liksom är egentligen ganska ointresserad av att, eller helt ointresserad av tv-industrin och tv-branschen, men det råkade vara bättre betalt än hennes kemijobb, så att hon tackar ja till det jobbet för hon är ensamstående. Och så kyssas vi ännu längre bak i tiden, du får veta hur det kommer sig att hon börjar studera kemi och hur det kommer sig att hon är ensamstående och hur det kommer sig att hon träffar det här, den första unga tjejens pappa. Och det är så, alltså det går så smidigt. Alltså man bara, det är som att sätta sig, jag tänker så här, det är som att sätta sig i en pulka liksom. Och så ger någon en liten knuff. Och sen åker man ner för en backe. Och sen stannar det upp lite. Och så kommer det en till backe, men det svänger lite åt vänster. Och sen kommer det en till. Och plötsligt har man, handlar boken om, här vi kommer ganska, vet jag ganska mycket om den huvudpersonen. Genom hennes föräldrar. Och nej men det var, ja det är så, det är ett så skickligt grepp att beskriva en person genom att bara kyssa in och berätta varför dinas föräldrar är som de är och hur det kommer sig att den här personen överhuvudtaget finns. Ja, det var väldigt imponerande.
Det där låter ju svinintressant. Den vill jag jättegärna läsa.
Ja, men det är ju extra roligt när vi läser samma bok. Så lektioner i kemi kan verkligen, ja, som sagt bara lyssna kanske en halvtimme på den.
Det är också
den, men
extra vackert när du säger lektioner i kemi.
Ser man det på? Ser du det då?
Lektioner i kemi. Det är alltid lite mesigare på svenska som du vet. Men nu är det lilljulafton här. Nu har jag druckit 2 glögg medan vi pratar. Så att nu måste jag slå in lite paket här innan mamma somnar.
Gör det.
Härligt att pratas vid. Vi hörs efter jul och puss och kram.
Det gör vi. Puss och kram. Ha det fint. God jul. Hej då.
Ha det fint. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.